If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ännu en härlig vecka med vår vän Tumi.
Ja.
Vår vän Tumi som står för värden som kvalitet, hållbarhet och service. Och det vet vi, både du och jag, Andreas.
Så är det.
Vi har ju varit ute och testat de här produkterna från Tumi i verkliga livet och i skarpa lägen.
Ja, och jag skulle väl säga att de har ju kommit till mer användning nu än vad någon form av resesällskap har de senaste 3 åren. Gud vad vi har varit ute och rest ändå, du och jag.
Ja, verkligen. Och kvalitet och hållbarhet, wow, kan man ju säga. Vi har ju, tack och lov får man också säga, inte behövt vara i behov, eller vi har inte haft behov av servicen sen vi då började använda de här. Men vi vet ju att Tumi står ju för väldigt god service när det handlar om man skulle få problem med kanske ett hjul eller motsvarande.
Precis.
Som normalt sett inte inträffar på de här produkterna. Men jag har ju både produkter med och utan hjul. Jag har, om vi talar utan hjul då, det kan ju vara väldigt skönt, inte minst om man är ute och flyger och vill ha någonting som kanske ska läggas under stolen framför sig eller något sånt. Jag har en double expansion satchel.
Mm.
Som både kan användas som träningsväska, sen kan man liksom göra den större. Så
det
att
bra.
Det blir en långhelg, det blir en weekendbag. Och det här
verkligen.
Är en snygg och stryktålig sak i det här patenterade ballistiska nylonet.
Det är superklassiker verkligen.
Mm, det är det verkligen.
Tumi. Och jag, på tal om det här med kvalitet och att inte ha behövt nyttja den. Jag kan ju faktiskt säga att min första Tumi är ju fortfarande en av de här 19 degrees aluminium. Men den har jag ju faktiskt haft i alltså snart 2 år. Nu har vi ju inte rest i samma utsträckning, men den har ju faktiskt följt med på lite mer inrikesresor och liknande. Alltså bilresor och liknande. Så jag måste säga att jag har varit oerhört nöjd med hur den har åldrats och pallat med.
Produkter för oss på väg, eller det man kan kalla för resväskor eller andra typer av väskor. Jag har ju även en större, en riktig sån här check-in väska i det ultralätta och stryktåliga materialet polycarbonat, eller polycarbonate, som är alltså hur praktiskt som helst.
Ja, för det är faktiskt den enda, om man säger så, nackdelen när man har liksom lite tyngre väskor, att man gör ju definitivt en kompromiss med hur mycket man får med sig i sitt eget bagage. Sen tycker jag att kombinationen är väl den bästa, att kunna ha ett mjukt som du har och ett då skyddande hårt utan att det blir tungt.
Precis. Man går med fördel in på tumi.com, en perfekt svenskanpassad sajt där man kan utforska de här produkterna om man då inte har vägarna förbi den snygga butiken på Birger Jarlsgatan i Stockholm.
Och har man det så tycker jag definitivt man ska passa på att unna sig en sån personlig monogrammering av sina produkter. Gärna ton i ton. Det tycker vi är det snyggaste.
Ja, det är ju verkligen det. Oerhört smakfullt. Mm. Stort tack till Tumi.
Tack.
Andreas, hur många näbbgäddor har du satt, satt i dig i dina dagar?
Ja, men en idag i alla fall.
Ja.
Jäkligt kul ändå.
Vi kom ju från en spontan lunch nu och det du fick in på din tallrik, det var spännande.
Ja, älskade Sturehof. Och det är så härligt när man frågar, vad har ni som dagens eller sådär? Och ja, det är näbbgäddan, den kan jag varmt rekommendera. Och det är nästan lite som en Killinggänget sketch eller en Galenskaparna sketch att näbbgädda med sparris och kokt potatis.
För näbbgädda är väl, det är väl synonymt slash slang för någon som är lite, kan man säga, någon som säger emot, va?
Ja, det är det väl kanske. Ja, men precis, lite bitsk liksom.
Ja, precis.
Och den är ju det, vad jag har förstått, som djur också. Den kan nafsa lite.
Om inte jag hade vetat vad det var som du fick in, då hade jag trott att det var ett svärdfiskbarn som hade flytt från en brand.
Jag tänkte verkligen säga det. Det ser ju ut som en korsning mellan en svärdfisk och en ål.
Exakt så. Det här var något helt nytt för mig. Och det var så,
men det var gott alltså. Det vill jag tillägga.
Så hedrar dig att du testade någonting
vill
nytt.
Vill inte dö nyfiken.
Nej, det verkligen vill man inte. Och inte och heller att ligga sked med en näbbgädda.
Det vill man inte heller göra.
För att om ni inte har googlat den här fisken så gör det.
Jag kan ändå varmt rekommendera att testa den.
Ja, alltså, absolut.
Den hade ju lite den här härliga, om man säger så, grillade, nästan sotiga smaken också. De hade ju tillagat den perfekt.
Blev en liten öl.
Ja.
Till, och det är ju
25 centiliter är ju så
av det, ja. Och vi fick bra sol och så vidare. Det är man
bra
är,
sol och service brukar jag säga om Sturehof.
Ja, men verkligen. Man gillar ju det.
Mm.
Vi har ju inte bara snaskat näbbgädda.
Nej.
Utan vi har ju verkligen, vi har fortsatt vårt resande i livet.
Alltså gentlemanualen på språng, kan man väl säga.
Verkligen, alltså vi har, kan vi inte säga att man är stolt över koldioxidavtrycken?
Nej, men vi får väl klimatkompensera då?
Ja, herregud. Och det vi har gjort är ju att vi har åkt på varsitt håll den här gången.
Ja, så
för
var det.
Två veckor sedan, eller ja, knappt två veckor sedan, så åkte vi ju tillsammans till den vertikala tygproducenten Moon.
Precis.
I Yorkshire, England. Ja,
alltså i en förort till Leeds, kan
exakt
man väl säga.
Exakt så.
Väldigt härligt.
Och nu så splittade vi på oss.
Ja, vart åkte du, Pelle?
Jag åkte till Turin, denna norditalienska stad. Som
Agnellis hemstad.
Exakt så.
Som, underbart.
Som fram till familjen Agnelli och familjen, varumärket Fiats hemstad. Det var ju då fram till 1860-talet, om jag har förstått saken rätt, Italiens huvudstad.
Ja, jag har förstått det också. En riktig så här gamla skolans, både industri och liksom maktens.
Verkligen, så det här är ingen håla.
Nej, absolut inte.
Dit åkte jag och upplevde inte, ja, jag upplevde ju Italien, absolut. Men huvudsyftet var att uppleva ett av Frankrikes absolut mest anrika och smakfulla varumärken. Och det handlar helt enkelt om Hermès.
Det är inte en tråkig resa. Det hör jag ju direkt.
Nej, det var inte tråkigt faktiskt. Jag kan inte säga att det var det. Det här var Alltså, det blir ju som en blandning av då favoritländerna Italien och Frankrike. Alltså, verkligen blev det det. För det var helt enkelt så att Hermès har en, det man kan kalla för ambulerande utställning. Eller...
Trevligt uttryck det där faktiskt.
Ja, jag vet inte varför jag använder det. Men, det...
men jag tycker det berikar språket faktiskt.
Ja, men tack säger jag då. Det är alltså en, jag vet inte om man kan, workshop, men det, det är som en utställning med olika arbetsstationer där de med all rätt och stolthet visar upp sitt fantastiska, sin hantverkstradition.
Jag såg ju någon liten story från dig där ett av mina favoritinslag i deras kollektioner, det är ju ganska otippat för det är inte vad de är kända för historiskt, men det är ju deras askfat, de här emaljerade askfaten. Jag tycker det är bland det vackraste man kan ha, ja. Nästan.
Och jag kan verkligen hålla med, och som du ju säkert vet så är det ju idag då inte askfat, utan idag heter det ju inte askfat.
Tray.
Today it's without the place for the cigarette. Men hon var så politiskt korrekt, den här
kvinnan. Ja, du menar att de har tagit bort den här skåran cigarr.
Den finns inte kvar. Hållan. Det vet jag inte om jag har tänkt på. Men
det gjorde den bara för ett år sedan på vissa modeller.
Nu tror jag att det inte finns kvar på någon. Men okay. Det är möjligt att men de som den här fantastiska kvinnan då satt och målade, utsmyckade, de var utan. Och det kan ju vara av olika skäl, för att det skulle vara...
Jag vet att de har utan sen tidigare också. Ja. Alla har inte den här. Det är ju som en liten vagga eller skåra. Exakt. Där du kan placera din cigarr framförallt.
Ja. Det är ju inte och även cigarett om man har det.
Jo, men jag menar formen på den är ju perfekt. Den är ju absolut för tjockleken av en cigarr. Liksom.
Absolut, och cigarren är ju vanligare att man lägger ifrån också. Ja, precis. Till skillnad från cigaretten.
Där tycker jag faktiskt att det finns en viss skillnad. Alltså, jag är absolut inte för att uppmuntra till rökning av cigaretter. Alla vi vet att det är, det vet våra lyssnare också eftersom vi har en vuxen målgrupp.
Så är det.
Att det där är absolut ingenting positivt. Men jag förstår att cigarr inte är det rent tekniskt heller, men jag skulle nog ändå säga att det finns en ganska stor skillnad i dels hur man konsumerar cigarrer och hur man konsumerar cigaretter historiskt.
Apropå just...
Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut, absolut. Någonting som förvånade mig apropå Italien och cigarr, det var då när Zlatan igår tog hem bucklan igen och såg att han kom in med en segercigarr.
Ja.
Det förvånade mig lite faktiskt.
Ja, lite faktiskt.
Men,
nu när du säger det, vet du vad som är så jäkla intressant? Det där är ju verkligen ett tecken på att tiden har förändrats. För när vi pratade om den här Chicago Bulls-dokumentären.
Absolut.
The Last Dance på Netflix. Då tänkte man ju på hur fruktansvärt frikostlig Michael Jordan var med sina cigarrer.
Röker konstant. Även under intervjun. Han drack ju även inne konstant under intervjun.
Exakt. Men det var ju också sent 90-tal. Ja, det var en helt annan tid.
Det var därför det kändes... överraskande se det här idag.
Och Zlatan har väl inte, vad jag vet, någon smygrökar-aura av något.
Det känns otroligt hälsosam.
Ja, exakt. Så att, nej, men å andra sidan. Ja, jag har faktiskt inga problem med någon som röker.
Det var ingen värdering. Det var mer att det var, absolut inte. Det var mer att det var förvånande.
Ja, faktiskt.
Hade han gjort det, han kanske har gjort det varenda gången. Det var väl sjunde gången om jag förstod det rätt som han tog hem den här.
Det är en rätt otrolig prestation ändå. Det får man väl säga. Alltså... Han, nu vet vi inte om han lägger av eller inte, men han krönte ju i sådana fall sin karriär på ett rätt smakfullt sätt. Och att få vara del av det vid den åldern och fortfarande vara så skarp, alltså det är fantastiskt.
Verkligen. Nej, men han har väl, jag kommer att tänka, för han har väl verkligen bott i Turin, måste vi ha gjort. För det är ju
Juventus,
Juventus,
ja. Han spelade ju flera år.
Han spelade hemmastad.
Ju många säsonger i Juventus.
Precis. Nej, men så där var jag och såg när de gjorde sidenscarfs. Och
fick du prova någonting att göra?
Jag fick sy i skinn.
Okej, okay. Erkänn det svårt.
Ja, det var absolut svårt. Det jag kan säga var att jag kände mig som att jag hade någon form av... Alltså, Jag kände mig
nervskadad.
Jag kände mig inte skicklig.
Nej.
Det kan jag inte påstå.
Nej, man gör ju inte det.
För att då var det dessutom förpreppade hål i skinnet.
Men ändå så...
Jag vaxade tråd, jag tvinnade och jag höll på. Det var ju kul att få lite mikroinsikt i alltså vilka generationer av kompetens det ligger bakom.
Jag tycker det där är ganska intressant, för vi pratade ju förra avsnittet då om hur mycket mer respekt man får för väveri och tyg när man ser processen, hur mycket mer komplex den är i verkligheten. Och det är ju samma sak. Jag har ju gillat klockband, precis som du, väldigt många år. Och när man gick på högskolan och hade CSN-bidrag och kanske inte hade pengarna att lägga på den typen av grejer, då var jag inne, det var kanske en period i mitt liv också när man skulle lära sig att göra allt själv. Så då köpte jag någon sån här läderkit, liksom, alltså såna knivar, vaxad tråd, nålar, och för att sy egna klockband.
Just det.
Och jag menar, det gick väl med blandat resultat. Absolut, alltså så svårt är det ju inte att göra någonting, alltså rent som är funktionellt. Men när man ser, på tal om då Hermès. Hermès är ju den okrönta kungen av klockband. Om man nu pratar externa band från som inte är från tillverkaren.
Så är det ju verkligen. De skinn är väl skinn och siden, kan man väl säga, är det de har.
Absolut.
Har,
men jag menar, det är ju bland alla stora samlare, om man prata vintage till exempel, som har 50-tals Patek eller så. De allra flesta där har ju fristående band. Det är klart, är det originalband från Patek från den tiden, så behåller man ju det. Men problemet med läderband, det vet ju både du och jag, att de har ju faktiskt en ganska begränsad livslängd om man nu skulle välja att använda klockorna. Nu kanske inte de här 40-talspatekerna går så varmt i samlingen, men ändå. Så att Hermès med de här släta kalvskinsbanden, handsydda, det är ju konstverk. Alltså.
Verkligen.
Det är så vackert så att det är otroligt fint.
Verkligen. De gör ju även klockor, vilket vi vet från våra turer i Genève. Och det var även en urmakare från dem där som satt och...
Ganska spännande komplikationer faktiskt. Alltså fina grejer. Sen är det ju också en grej jag kan respektera, även om det kanske inte är det varumärket som är mest hypat just nu på klockor. Så de har i alla fall ett lite mer eget uttryck.
Så är det ju, ja, absolut, så är det ju.
Ser inte ut som alla andras modeller liksom.
Nej, men absolut, visst är det så. Det är det var väldigt intressant. Man fick ju ännu mer respekt för varumärket och hantverkskunnandet, som du var inne på när vi var i väveriet. Så fick man den här känslan, och vi har haft förmånen att vara hos flera av världens mest framstående manufakturer för klockor, och då får man ju också den här, det är ju gåshudsframkallande ibland när man liksom ser vilka enorma mängder arbete och timmar.
Ja,
man, det, man får en mycket större inblick i varför priset är som det är.
Den största missuppfattningen som finns, det är ju att alla moderna klockor görs bara av robotar.
Ja.
Alltså, det görs absolut industriell till stor del också, för att det är mycket tidseffektivt i vissa grejer. Men det är så mycket mer än vad man tror som görs för hand.
Det är ett enormt hantverk i mekaniska klockor.
Verkligen.
Och hos väldigt många av lyxvarumärkena idag.
Så är det.
Det var intressant, och inte minst när man då kommer utanför de här lokalerna och får smaka lite på Italien.
Ja, men tog du några sartoriella steg i Agnellis fotspår, eller?
Det var exakt det jag hade velat att jag skulle komma tillbaks och kunna berätta här.
Nej,
svaret är nej. Jag har inga utläggningar på det, och jag gjorde inte det. Jag satte mig på hotellets takbar och akklimatiserade mig i form av utsökta negronis.
Vet du vad, det låter som någonting Agnelli också skulle kunna tänka sig.
Ja, jag känner att jag var inte helt ute och cyklade.
Nej.
Och det var... Nej, men... Det var gott.
Jag kan säga att det förstår jag. Och jag gjorde faktiskt också någonting på min resa som Agnelli definitivt hade skrivit under på.
Berätta nu här, för att du åkte också iväg.
Det kan man säga. Men jag åkte till Tyskland istället med Aston Martin. Och han var ju känd, kanske han körde ju ingen Aston Martin då av uppenbara skäl som han ägde Ferrari. Men däremot så gillade han ju att köra fort.
Han gillade ju att köra fort.
Och fort körde jag, kan jag
säga. Och du flög till Tyskland?
Ja, jag flög till Düsseldorf. Ingen stad som gjorde något avtryck eftersom jag bara egentligen klev ut från en flygplats och satte mig i en transferbil. Och sen körde vi till Bilsterberg som är en av då, vad jag förstår, Tysklands mest kända racingbanor. För banracing med Aston Martin. Och anledningen till varför jag då, som absolut inte är någon stor motorentusiast, alltså jag kan väl uppskatta en vacker bil som alla andra, men jag har inte någon specialkunskap alls inom det. Men de lanserar ju en SUV.
Som wow, heter, det här var mer än vad jag visste.
Nej, faktiskt. Men så är det faktiskt. Ja. En SUV som heter DBX 707.
Kan vi möjligen få se den här i nästa Bond-film kanske?
Vet du vad? Det är typ, det är nog inte omöjligt. Den är ju, det är ju tänk, alltså jag har ju inte fått en spänn för att åka dit, utan det är bara en ren liksom där, fantastisk upplevelse för att få ta del av.
Det här är faktiskt skamligt. Tänk på det här nu att Andreas fick inte.
Nej, men jag vill bara mena att det finns ingen, det finns inget liksom, det är ingen sponsor, de är ingen sponsor till oss eller något sånt där, utan det är ju en pressresa där man får möjlighet att självklart då, ja, det är väl trevligt att dela med sig av upplevelsen. Ja. Att göra det tillbaks.
Men då undrar jag,
det är liksom ingen motprestation så.
Då undrar jag, och det här är nu inte för att på något vis, så det är bara nyfikenhet.
Mm.
Men SUV känns ju inte så barnkompatibelt.
Nej, men det var ju min tanke också. Det var ju precis så jag trodde bara. Men ska vi köra SUV på en av de roligaste banorna man kan köra bil på? Men jag kan säga att det är ju inte en SUV så som en, alltså det här är ju en,
det är en väldigt,
det är en
låg,
Cayenne
eller?
På liksom steroider. Den kostar ju 250 000 euro i Sverige ungefär, eller motsvarande.
Uh-huh.
Och det startar den på, då får, tror jag inte du får alla knappar, om man säger så. Men, men den är ju helt sjuk. Alltså det är klart att det, när du kör barnracing så går ju inte att komma ifrån att tyngden och höjden påverkar
på dalskidan,
ju i, precis, det påverkar ju ganska mycket i kurvtagning och sådär. Och även toppfart. Men det var bra jävla tryck i dem. Men då ska man ju tillägga att det var ju inte den enda bilen man fick köra.
Nej.
Utan de hade ju den här härliga tre bilar, framförallt två bilar i Vantage-serien som Bond då kör bland annat.
Det stod en liten vagnpark där och väntade på herr Weinos namn.
De hade den som heter Aston Martin DBS som är det största jävla monstret jag har sett. Som är liksom typ en barnbil nästan. Den körde ju framförallt instruktörerna. Det kan jag ju bara säga. En sån här dag ser ut som följande. Att man sitter två och två i varje bil. Två journalister då från olika håll. Jättetrevlig snubbe som var ganska duktig på att köra bil som jag hade med mig. Det var ju väldigt tacksamt. Och sen så har du en instruktör, så det är mycket det som kallas lead and follow. Så att du försöker följa hans linje helt enkelt. För racing handlar ju mycket om att förstå.
Så instruktören är i bilen framför?
Ja, i första bilen. Och sen så försöker du. Så då är det dels några övningar. Du får köra slalom mellan olika koner för att lära dig.
Är det även kommunikationsradio så att säga?
Absolut. Så att då, box,
då
box.
Kan man både fråga och han eller hon skriver?
Ja, det kan man, men det är mest en envägskommunikation. Det är de som säger. Det handlar väl mest om, du kör ju, när du gör en speciell, man tränar till exempel på att ta typ fyra kurvor av banan bara i början. För att jag hade ju aldrig suttit i en sån här bil för det första och definitivt inte på bana.
Mm.
Så att det är ganska så här, det är inte så att så fort du trycker på gasen så sitter du i väggen. Det är inte på den nivån, men det är fortfarande att jag är ju väldigt försiktig i början. Jag hade ju en galen italienare med mig först i bilen innan jag bytte till min sköna snubbe. han var ju liksom, alltså jag vet inte vad han höll på med, han hade väl alla bokstäver i hela
alfabetet.
Men
liksom, var han duktig eller var han bara farlig?
Han var bara galen, han var någon youtuber eller någonting tror jag, för han satte ju upp någon sån här videokamera i bilen.
En GoPro
eller och så bara gick loss liksom på full, alltså pratade, alltså han körde ju ner varannan kon liksom.
Och, ja, det låter ju väldigt,
nej, det var ju väldigt speciellt. Så jag bytte bil snabbt. Ja. Men det var roligt. Det var ingen fara.
Hur förklarade du det för ledningen att du ville byta bil?
Nej, men det blev naturligt enkelt. Det var för att han skulle bara köra den bilen lite kort för att göra någon video om det. Det var ingen big deal så. Nej. Men det som var jäkligt kul, det var, alltså, vi är ingen bil- eller motorpodd. Det kommer ju folk som kan det där se igenom ganska snabbt, men det är ändå väldigt intressant hur fort man kan köra och hur rädd man kan vara i början och hur kul det är sen. Mm. För jag menar, att ligga på en raksträcka där man normalt, där flaggan är, där du går i mål liksom. Om du kommer i full fart där så kommer du upp kanske i 200, något sånt där. Sen har du 100 meter eller 80 meter till kurvan. Och då ska du bromsa sent som fan. Och då tänker du, en vanlig bil, alltså det jag skulle köra hemma. Då, om jag trycker på bromsen så sitter jag i hans baksäte, instruktören. För att det går liksom inte. Men de bromsarna, och de är inte ens keramiska. Men trycker du verkligen allt vad du har, då nyper det till. Och det är ingen så här sladd, det är inget liksom, det är sjukt. Och så vrider du på ratten så sitter den som ett strykjärn längs marken. De här vantage-bilarna framförallt. Det är helt sjukt. Alltså sen är det väl en helt annan grej att köra på banan än att köra på väg. För de är ju byggda för...
Du gjorde
för...
en Daniel Craig i Tyskland,
det var,
helt enkelt.
Det var kul faktiskt. Och vi bodde på, kommer inte jag ihåg om det hette Gräflischer Park. Det här är faktiskt lite roligt för... Det var ett jättevackert hotell, ganska en kvart, 20 minuter från banan. Alltså, jättebra, jättefint, men den kanske sämsta frukosten jag ätit i hela mitt liv.
Det där är ju väldigt roligt, eller tråkigt för dig. Mm. För jag var ju då i Italien, frukostarnas
sämsta land,
och hade då förmånen att bli serverad något av de bästa hotellfrukosten.
Oj, vad kul!
Så att det är upp- och nervända världen för på våra resor.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Har vi snackat om min ägg, låsning jag har haft i 3 år. Har vi inte det?
Att du alltid beställer äggs Benedict?
Nej, men att jag lagar ägg hemma.
Du lagar ägg till frukost?
Jag har alltså lagat 250 omeletter sedan 2020 i alla fall.
Men,
nej, alltså ännu mer. 500 omeletter kanske. Jag har lagat omelett nästan varje dag i 3 år.
Hur lång tid har vi kvar nu?
Nej, men för att, alltså, eller hur?
Nej, men vi brukar ju skoja fast med största allvar.
Absolut,
med
absolut.
Att det enkla är det svåra.
Jo, tack.
För det så är ungefär... det är som att säga att det är parallellen med alkohol som vi pratar en hel del om. Det är som att säga att dry martini är världens enklaste drink.
Men det är också världens svåraste.
Det är exakt vad det är.
Jag håller med.
Men då vill jag nu höra, hur gör han sin omelett?
Ja. Och det här ska också räknas in. Scrambled eggs. Det tillhör...
familjen.
Ja, jag tror att det är 100 sådana. Eller du vet, det har liksom lite varannan dag sådär.
Men,
men det är samma grundprincip.
Om vi tar en omelett då, hur gör du, om du gör till dig själv, är det frukostomelett?
Ja, precis. Och det är väldigt viktigt här att jag gör bara fransk omelett. Ja. Det är det som är hela poängen här, att jag vill göra den så bra som
möjligt. Det är väldigt många överraskningar i det här. Jag visste inte att du hade gått in i det här omelettprojektet.
Men totalt, jag är alltså autistisk i det här.
Och nummer 2, jag har fått för mig att du var en icke-frukostmänniska.
Ja, faktiskt. Men det är mer att jag försöker ju liksom, i alla fall i perioder, att inte äta så mycket vitt mjöl och socker och snabba kolhydrater och sånt. Jag är absolut inte så nitisk som de största så här, LCHF-fantasterna. Det är inte på det sättet. Jag äter ju fortfarande då och då. Det är bara att för mig så funkar ägg och protein liksom bättre. Alltså jag får lite jämnare. Jag får mindre såna här liksom insulindippar och pikar. Liksom. Så och det har blivit en bra
så
bas.
Så omelett är nyckeln till...
Det är mer som en brunch för mig också. Jag käkar kanske inte den så ofta 8 på morgonen, utan mer...
Lite senare.
Typ jobba lite och så käkar jag den vid 10.
Och så kanske en sen lunch då.
Ja, exakt. Precis.
Och nummer 1... Berätta vad en fransk omelett är.
Ja, för en fransk omelett kännetecknas av att den inte har yta. Det är den största skillnaden. Och det tycker jag då, när jag började med det här projektet, det var för att jag har gjort omelett i 10 år, men de har ju sett ut som skit.
Men att
och smakat ännu värre.
Är den inte ens, alltså är den det jag kallar för öppen?
Nej, för fan. Den ska vara cylinder. Alltså den ska vara
som en torpedbåt.
Ellipse, liksom. Ja, exakt. Som det är ju Mannerström
style. Torpedocigar.
Precis.
Och, men inte en yta.
Nej, det är det som
den
är utmaningen.
Den ska inte vara gyllengul alls.
Nej, alltså det finns väl... som alla regler så finns det ju möjlighet att tänja på det om man gillar. Men det som är nyckeln till en fransk omelett, det är ju... Först och främst, för det tog faktiskt ett tag innan jag ens fattade, det är att du kan inte göra en fransk omelett utan att ha en panna som funkar för det.
Alltså, är det gjutjärn då eller?
Nej, alltså nonstick, alltså en riktig, alltså du kan inte göra
teflon.
Det. Ja, precis. För det är för avgörande med att den ska släppa.
Ja, absolut.
Tyvärr.
Men alltså inte ens någon brunhet?
Nej, alltså nej, helst inte. Och det här är ju nyckeln, att när du gör det här, först och främst, 3 ägg typ, tycker jag är lagom. Vispa upp det i en skål.
Ja.
Alltså inte för hårt, men så att du inte har separerat vita och gula.
Har du något vatten eller några mjölkprodukter?
Ungefär typ 1 centiliter eller 2 centiliter vatten bara.
Oj, det är inte mycket.
Nej, men säg 1 centiliter per ägg då. Det beror lite på, man får ju känna av det. Den ska inte bli för inne.
Nej, intressant.
Smör i pannan. Börja på, jag har ju induktionshäll som är sämst, men det är fortfarande för att förklara. Om jag har 7 av 9 eller 10, bara för att få upp värmen. Men när du sen ska gå i med äggen, då sänker jag den till medelvärme max. För det är nyckeln till att göra en fransk omelett är att den aldrig ska få yta och fastna eller brännas. Mm. Så ner typ till 4 eller 5. Häll i det, ha en slickepott är de bästa.
Just det.
Och så hela tiden, rör på pannan, rör med ditt verktyg. Så att den liksom, du får nästan typ en scrambled eggs, fast Och den är rinnig, den är fortfarande blöt.
Allt ägg ska koagulera.
Ja, exakt. Men nyckeln är att det får inte koagulera för snabbt. För det är då du får den här vidriga hotellfrukost scramble äggen jag fick. Som smakar liksom, alltså skumgummi. Så att, och det nyckeln här är också att jobba lite så här direkt och indirekt värme. Så att du kan ta av pannan och fortsätta röra så den fortfarande. Och så håller du på så. Så att du får nästan en lös scramble egg. Smetar ut den lite försiktigt. Så att den får sätta sig, gå ihop sig lite och få pyttelite yta, men inte bränd. Men liksom bara så att den så. Och sen, då lyfter du pannan i ditt handtag med kanske 10 cm. Och så kan du slå på din egen handled som håller i den. Så skakar du, då hoppar liksom den här ner mot kanten på andra sidan.
Har... Hur många gånger...
rullar man den.
Men vad sa Viola första gången när du stod och slog på din handled? Alltså,
nej, hon bara, vad fan håller du på med, tror jag.
Ja, för det kan jag tänka mig att det ser lite speciellt.
Ja, det ser... Men det, sen är det ju... Det tog ju ett par gånger att börja få in knyck. För det är ju också så här, du har ganska... Du kan ju köra den på relativt låg värme, men du har ju inte så stor...
Nej.
Liksom... om man så marginal på tid och värme liksom, utan att den bränns.
Men sen rullar du den.
Ja, men så försöker du då med typ en gaffel eller med slickepott vända över. Det är det svåra, att få kanten då att liksom ramla över och börja gå ihop sig. Och sen så samlar du den som en kalsone på något sätt ner mot kanten. Sen då, nyckeln, tar du pannan så du har en... Om man säger så, kant mot tallrik. Och så vänder du över hela pannan. Mot tallrik. Alltså så att den lägger sig.
Precis.
Sen tar du alltså typ en smörkub. Och så penslar du omeletten jättelätt.
Med kärlek.
Med kärlek. Så den får, för då får du den här glansiga.
Men vad penslar du med för något?
Med smör. Alltså pyttel, alltså bara, för den är lite varm så får du den här glansen på.
Den här mannen, hör ni. Alltså det här.
Och sen gräslök.
Jag skulle säga att det här
hackad.
Det här är inget recept den här mannen ger oss. Det här är en Tinder-annons. Det här är en sån jäkla...
Men det är liksom också så här, det är som risotto. Om du vet hur du gör grunden, då kan du ju göra det här med champinjoner, med liksom tomat. Du kan ju göra en mer rustik version av det här.
Har du någonsin fyllning i det?
Ja, men det har jag gjort. Jag tycker bara att den ofta blir lite stabbig. För att det är så mycket... Meningen med den här är att den ska vara lätt och luftig. Och liksom, när du har rullat den, då ska den ju nästan vara... Inte otillagad, men det ska ju vara typ 63-gradigt ägg lite där inne också. Lite krämig och inte överkörd.
Det här är ju en hant...
Det är ju 100% hantverk.
Ja, absolut. Och inte minst... Det är ju som med stekrad på kött.
Ja, absolut.
Men ja, en tanke här som... För jag är ju också en omelettman. Ja, även om jag inte alls har förfinat det så som du gör nu. Men en sak som jag levlade upp i min egen omelett... absolut inte konst, men i mitt tillagande. Nej. Det är ju... att jag köpte en mindre panna.
Ja, exakt. För det glömde jag säga.
Och det är så otroligt viktigt. För att när man gör den i en stor panna, vilket jag gjorde under flera år, då kan det ju se ut som en misshandlad pannkaka.
Ja, precis. Och det glömde jag faktiskt att säga. Den ska anpassas antal ägg till storlek på panna.
Bra.
Du har helt rätt.
Eller bra ska jag inte säga. Nej, men det är i alla fall någonting som gör att det både smakar bättre och ser bättre ut med den här...
Den ration mellan alltså omelett och panna är jätteviktig. Och det är även om den är för liten och du ändå vill ha lika mycket ägg. Ja. Då blir den ju inte tillagad tillräckligt för att den blir för hög liksom.
Ja.
Men jag kan faktiskt göra reklam för det. För det har jag köpt till full pris. Men Scanpix, heter de det?
Det tror jag inte. Det är en bildbyrå.
Men det
det lät bra när du sa det, men jag går inte på den tyvärr, Andreas.
Scanpan kanske heter det.
Eller var det
på Scanpix kan ni se bilder på mina omelett.
Var det Getty den heter?
Nej, det var inte. Men de har...
Scanpan.
Jag har, tror jag, 22...
centimeter i diameter.
Ja, exakt, det brukar du säga. Ja.
Nej, men det måste ju...
Jag tror det. Det finns ju olika. Det finns ju ner... Ja, men där omkring. 20 eller 22. Något sånt där. 30, då blir det för stort. Då är det bra till någonting annat.
Ja. Ja, men vilket härligt
blir det,
sidospår.
Där, precis, det är ju, blir lite ägg där.
Det är ju alltså... Det är, ja, kul.
Och bara för att tillägga, scrambled eggs är exakt samma sak. Det absolut viktigaste man måste låta bli när man gör scrambled eggs, det är att man får aldrig bränna det. För då tycker jag det smakar så här, du vet, torrt ägg eller överkört ägg.
Jag ska inte säga att vi ber om ursäkt nu när vi pratar så mycket mat, men det är, vi älskar det och det är viktigt. Och därför kommer jag nu fortsätta lite med det.
Kör för fan.
För att italiensk kokkonst, det är ju liksom...
Det kan gå långt. Kan man säga att italienarna kan bli någonting i köket, eller?
Ja, nej, men vi älskar ju italiensk mat. Ja. Och det är ju kul att prova på att laga. Mm. Det här med italienarnas stenhårda inställning till vissa saker och ting. Jag är jag är ju precis likadan.
Stenhårda inställning till stenhård pasta.
Ja, exakt. Och till detta... Totala ajabaja med grädde,
i gräddens
icke-vara i carbonara. Och nu åt jag då vitello tonnato.
Mm.
Som tydligen då ska vara från Turin.
Mm, det kan jag tänka mig.
Och då kan jag ju säga så här, var väldigt tydlig. Jag har jag åt det två gånger, aldrig ätit så dålig vitello tonnato.
Nej, vad tråkigt.
Någonsin.
Vad intressant.
Knastertorr, petit... pretentiös. Mm. Nej, den går bort. Då har jag ätit det på så många andra ställen i Stockholm. Jag vill vara...
Mm. Ja, men det är intressant ändå.
Det en av krögarna var så tydlig med, det var att end of course, no mayonnaise. Mm. Och ja, intressant. Jag har aldrig lagat den här såsen själv. Men som på de här ställena...
Vad innehåller... Ja,
och jag kan inte faktiskt långt, men det är ju då, jag tror att det är först då, det är utbankat kött som jag tror är kalv.
Mm, det tror jag.
Vitello.
Det är väldigt vanligt att det är
utbankat
det
som carpaccio fast på kalv, så
just
det är mycket ljusare kött.
Just det.
Sen är det då en tonfisk eller sardellkräm.
Väldigt intressant.
Som i, när jag har ätit den på de flesta andra ställena, så är det ju en löskräm, väldigt god.
Just det.
Här var det... Nej. Och nu får ni hemskt gärna höra av er och säga att jag inte har koll. Mm. Men det här är så som jag upplever vitello tonnato. Och så var det med det.
Men jag vill ju hålla med dig att Italien för mig i matkultur, det är ju ingrediensernas... Att de får skina. Det är ju, om man jämför med Frankrike, det är så mycket mer teknik och soufflé och väldigt mycket hantverk i hur man gör sakerna. Italien är mer rustikt och det är tomaterna i, till exempel i runt Neapel som gör att det smakar som det smakar och den passionen och tiden som går in i maten.
Ja, och jag älskar ju det rustika, men ibland så
det är inte alltid att det är världens bästa tillagning för
Nej,
det
är inte alltid liksom. Det är bäst på hemmaplan.
Nej, och vi ska väl också ha lite överseende med att det finns ju skitkrogar i alla... Alltså, inte så. Jag menar inte att det du var på var en skitkrog, men att alla ställen kan ju inte vara...
Nej, och
såhär,
alla ställen kan inte plisa mina smaklökar. Det bör man ju verkligen tillägga, för att jag är ju såklart uppväxt med vissa referenser.
Precis.
Och det är väl, om man nu ska hårdra det, så är det väl att äta kinamat i Stockholm.
Ja, exakt.
Det är väl liksom som Disneyland på något sätt. Ja, då kommer man till, det var en väldigt konstig jämförelse, men åker man sen till ursprunget så får man någonting helt.
Det, alltså, det är ganska, min bror har ju pluggat 3 år i Peking och är flytande på mandarin. Och han, så här, han kan ju prata med en servitör flytande i 20 minuter på en sån restaurang. Det är ganska roligt när han bara, det här är en riktig kinesisk restaurang. Det där är inte det. Bara den här grejen, till exempel, folk kanske känner igen att friterad banan och du vet.
Ja, nej, men det, är väl...
det finns inte i Kina.
Men det är,
alltså,
väl
det är
som...
en amerikansk liksom påhitt. Det finns inte.
Jag trodde faktiskt att det var ett svenskt påhitt.
Ja, men det kanske det är till och med.
Ja, men det är väl som pizzasallad.
Ja,
vad är pizzasallad? Jo, det är någonting som står bredvid Spendrups lättöl på det är väl kol,
ja,
liksom.
Ja, exakt. Det är
det svenskaste
kol.
Som...
Ja, verkligen. Nej, absolut. Så är det ju. Och jag menar, pizza ska vi inte tala om. För jag menar, vad, vi har ju gjort... Och det är inget fel, tycker jag. Vill jag ändå vara tydlig med. Jag kan uppskatta en svensk liksom blöspizza, om man uttrycker sig så. Precis som jag kan gilla en napolitansk pizza. Men det är ju en annan rätt. Ja. Det är ju inte ens de är ju inte ens släkt, höll jag på att säga. Nej, alla liksom bearnaisesås och oxfilé. Tror du italienarna förstår vad fan det är för konstigt?
Nej, sen vore det ju också extremt snobbigt att inte ens kalla det för pizza. För då, tar man, då är man ju så...
Nej, och jag menar, jag tycker att det är härligt att samma grundrätt kan ha så olika uttryck. Ja, kolla typ pizza i men så här, Chicago, New York. Det är ju en helt, det är ju nästan panpizza.
Vilket kan vara helt fantastiskt gott, tycker
jag. Ja, absolut. Och det jag menar är att saker och ting får liksom ett eget liv på något sätt.
Verkligen.
Så länge det är bra gjort så är det.
Ja, något som är bra gjort, det är ju alla mejlen som vi får in.
Ni gör det så bra när ni mejlar oss.
Ja, ni gör ju verkligen det. Och när jag letade efter, jag gick in på kontot, på mejlkontot för att då börja läsa här.
Ja.
Då kom jag ju på ett helt annat mejl.
Ja.
Då är det någon som har, vi märkte det här precis innan vi började spela in, att det är någon som har, eller ja, det är ett företag är det väl, eller möjligen en myndighet som har mejlat till mig, men på vår adress.
Ja, ja.
Och det här är från Alice Talboksmedel. Och det här, allt det här är ju helt nytt för mig. Men summan av kardemumman är att den bok som jag har skrivit som heter Stilfullt har blivit efterfrågad av personer med läsnedsättning som inte kan läsa tryckt text. Och nu finns då den här boken som talbok.
Ja, kul ändå.
Jättekul. Och det är då tydligen, det här, allt det här är helt nytt för mig. Och talbok är tydligen inte ljudbok.
Nej, bara den definitionsskillnaden tycker jag var svårt att förstå.
Jag tänkte att vi i något kommande avsnitt ska bjuda på ett...
Ni får höra ett litet smakprov från boken.
Ja, och väldigt, väldigt oklart hur det läses och vem som läses. Men det här är då som jag nu uppfattar det. För lyssnare som inte kan läsa, tror jag.
Mm. Men som ändå inte är blinda.
Alltså jag...
Nej,
jag kan inte svara på det. Och jag är ju bara oerhört tacksam och glad att det här...
Mm.
Och smickrad, så att säga.
Ja, och det kommer ju vara väldigt spännande att höra vem som ska gestalta dina ord i röst.
Det är då för människor som... Vill, som är...
Glöm inte att alltid dra åt slipsknuten.
Ja,
kör en sån jävla Siri-röst bara. Och det hade ju varit jävligt roligt.
Ja, det kan vara något sånt. Och jag ska inte ge mig in för mycket i det här. Eftersom det är lite som när jag ska förklara vad vitellotonato är. Eller hur man, framförallt hur man lagar en sån. Jag ska ta reda på det här och så ska vi bjuda på
det är kul.
Ett smakprov, tycker jag.
Ja.
Hej, gentlemanualen. Tack för en god podd. Jag ska på 3 bröllop i sommar och behöver slipsinspiration.
Ja.
Många av de butiker jag hittar har i mitt tycke antingen tråkiga slipsar eller slipsar av sämre kvalitet. Har ni några slips på var jag bör leta? Jag planerar att ha mörkblå kostym på alla 3 bröllop och önskar hitta en färgfull men ändå stilig slips. Jag har nog koll på 99% av den svenska marknaden och de aktörer ni tidigare har pratat om. Stefano Cao, Shibumi och så vidare. Vore tacksam för tips som de flesta kanske inte har koll på i olika prissegment.
Ja, nu råkar det ju faktiskt vara så att jag vet inte om det är live, om de har lanserats än när det här avsnittet kommer ut till lyssning, men om inte annat så gör ju faktiskt vi en liten slipskollektion som följer upp den här klubbkavajen som vi pratade om förra veckan.
Så är det ju. Och det här kanske känns nu som ett riggat mejl.
Det är faktiskt inte det.
Nej, det är
det, är det som är så jävla trevligt. Att det är väldigt kul när vi får genuina frågor som vi har möjlighet att faktiskt koppla till det vi har gjort nu.
Ja, och det kan jag tillägga också att det här talboksmejlet var absolut inte riggat heller.
Nej.
Men vi, det är ju precis så som du säger. Vi har ju fått äran att ta fram slipsar som vi vill att de ska se ut i kvalitet och i mönster.
I härlighetens namn i alla avseenden. För jag kan hålla med vår kära lyssnare här om att det finns ganska mycket saker som man, om jag hade fått bestämma, hade ändrat på standardslipsar. En sån sak som tjockleken på mellanlägget, alltså fodret, för att göra lite smalare, tajtare knutar. Det har vi gjort. En sån sak som att man gör det som heter flaskhalsform på en slips. Det vill säga att istället för att ha att slipsen bara långsamt blir smalare från sitt bredaste där den avslutas, så går den mer jämn i formen tills den punkt där knuten är, då den snabbare, likt en flaskhals, smalar av. Och det är ju för att ge en ännu mindre slipsknut.
Just det. Kan vi gissa oss till att Prince Charles har uteslutande bottlenecks?
Ja, definitivt. Och väldigt, väldigt tunna mellanlägg. Det är därför de blir så oerhört nätta och fina.
Det är oerhört smakfullt det här.
Ja, även längden tycker jag är en viktig grej. Att många slipsar de senaste 5 åren har ju legat kvar i det här att väldigt låg byxmidja. Så de har behövt vara liksom över 150 centimeter för att inte bli för korta. Och idag tycker jag, när man ser att de här byxmidjorna faktiskt även på vanliga, om man säger så, icke-extrema kostymer börjar krypa upp lite, då kan man gott, med gott samvete, ha lite kortare slips så att den fort inte överlappar för mycket.
Någonstans mellan första och andra veckan i juni så kommer de här slipsarna ut på marknaden, och vi gör dem tillsammans med Oskar Jakobsson.
I Sevenfold, alltså det, den exklusivaste kvaliteten eller vikningen av, alltså tillvägagångssättet för att konstruera en slips.
Tyger från Barberis.
Bland annat, ja.
Från Marsotto.
Vi har ju faktiskt använt samma tyg som vi gjorde klubbkavajen i. Just för att vi, inte just för att de ska bäras ihop, men för att vi älskar den strukturen och vikten på det.
Precis.
Tyget.
Vi gjorde ju en klubbkavaj och
vi gjorde ju det.
Alltså, vilken skjuts.
Ja.
Alltså, ni,
ni är väldigt härliga.
Ja, ni älskar uppenbarligen den här kavajen, för det sa pang.
Ja.
Och om den ens, om det finns ett ex kvar när ni har detta, så
då är vi jätteglada, för
då har det, alltså det, och ni blir ännu gladare när ni köper den.
Jag hoppas det.
Ja, men den, och där kan man väl säga, i alla fall i mitt tycke, så hör ju den här klubblösen absolut inte ihop med de här slipsarna.
Nej, nej, nej. Det är två, att, vi tycker inte ens att det är så den ska kombineras.
Nej, precis.
I första hand.
Och vill man göra det så gör man det. Men vi kan nog tala för oss båda. Mm. Vi gör det inte. Vi kombinerar inte de här.
Vi har ju utgått från, vi nämnde ju det här förra veckan, men vi har utgått från den här modellen som heter Faris Soft Patch. Mm. Och det är alltså en dubbelknäppt modell med verkligen minimalt av uppbyggnad och axel. Så att det är ju snarare som en riktigt skön, liksom nästan jackmodell kavaj liksom. Den är väldigt casual.
Idag,
jag älskar det.
Idag i studion här så har jag en sweatshirt eller college-tröja, och det är just den
helt
här
perfekt,
tröjan
jag
som jag har till klubbläsen.
Helt perfekt kombo. Nästan lite så här Paul Newman har spelat tennis och slänger på sig en klubbkavaj över. Magisk kombo.
Går ut och köper några flaskbärs?
Ja, jag brukar till och med slänga på mig en så här ganska ledig keps, jeans, sneakers. Alltså, jag har inga problem med den typen av associationer att koppla ihop med den här, för att den inte är Wall-Enbergsk i sitt utförande. Så den är härlig. 4999 eller 4995. Precis under 5000 spänn kostar den i alla fall.
Precis.
Det tycker jag är rimligt.
Klubbläsen och slipsarna ligger på 1495, tror jag.
Ja,
1495.
Men det är för att de då här, alltså handrullade kanter, det är sevenfold och jäkligt dyra tyger för att vara slips, om man säger så.
Vi hinner med ett sista mejl här. Hej! Först och främst, tack för en helt fantastisk podd och allt ert arbete. Tusen tack, säger vi. Jag köpte nyligen en vit linne bomullskavaj med fiskbensmönster, men har lite svårt för hur jag ska styla den.
Mm.
Hur hade ni klätt den?
Vit kavaj. Mm. Det där är ju svårt. Jag brukar tycka att kavajer som är så ljusa att man inte längre kan ha en ljusare skjorta under är lite problematiskt. Det är lite som att ha en vit slips eller ljus slips, för att jag vill helst inte ha en mörkare skjorta än en kavaj eller slips. Men det går. Det går absolut.
Jag har inget klockrent svar. Jag skulle nästan vilja se den och se om det är lite elfenben eller ägg.
Mm. Den har grädd och elf, alltså off-white, ju lättare brukar det vara. Men mina två standard tips på en benvit eller vit kavaj, det är ju antingen att köra en Roy Halston, den gamla designen från USA. Svart polotröja eller svart piqué, någonting svart rundhalsat eller polo med svarta jeans, och att man låter den liksom verkligen kontrastera då den vita kavajen. Det blir väldigt iögonfallande, så att det gäller att vara väldigt trygg med den looken, men den kan se ganska härlig ut faktiskt. Och det andra är att ha faktiskt byxor som går lite åt tåp eller ljusbrunt. Alltså en ganska ljus, men ändå så att du får kontrast mot kavajen. För du vill inte ha... Det är inte jättesnyggt när det bryter vitt mot vitt. När det är för nära varandra i tonen. Du vill gärna ha lite kontrastskillnad, skulle jag säga.
Så var det med vit kavaj. Vit linnebomulls kavaj.
Ja.
Fortsätt att mejla och fortsätt att lyssna. Vi är tillbaks om en vecka igen.
Ja, men så är det.
Tack, hej!
Hej, hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.